Ja hörni, det är så att vi från Fotboll i Fotboll har glädjande nyheter att dela med oss.
Så är det, vi har fått vår första sponsor, Medarbetarna.
Precis, och Medarbetarna, det är en professionell naprapatklinik som erbjuder dig stort kunnande och bred erfarenhet inom traditionell naprapati. Det som är extra spännande med Medarbetarna är att Anders som bedriver Medarbetarna har erfarenhet inom fotbollen. Och det är vi extra glada över med tanke på att vi sitter och pratar fotboll hela dagarna. Anders var faktiskt med och vann SM-guld med Hammarby 2001, så kunskap, det har han.
Och är det så att ni vill ta del av den så kan ni besöka dem på deras hemsida, medarbetarna.se. Alternativt så finns deras kliniker på dels Ekerö, men även Östermalm i Stockholm.
Så bor ni i närheten så är det bara att svänga förbi, för de kan både förhindra skador och även förebygga kropparna så att de är på högsta nivå.
Så är det, och det är dags att börja investera i sin kropp för framtiden.
Och ett extra stort tack från oss från Fotboll i Fotboll till Medarbetarna som gör det möjligt för oss att ta nästa steg för att förverkliga våran dröm. Du lyssnar på Fotboll i Fotboll och Svenska Cupens första omgång har spelats och vi är övertaggade att få gå igenom den.
Ja, och den kommer väl lite senare om man egentligen vill, för det är som du säger, man har mycket att gå igenom för det är så många matcher som spelas.
Sista matchen spelades igår så vi var tvungna att vänta på den, men nu är det dags.
Ja, så är det ju, och den börjar på ledarstadion.
Exakt, ett Malmö som var extremt favorittippade. De gör sitt jobb, men den sitter långt inne tycker jag.
Ja, Öster gör en bra match tycker jag. Mycket bättre än vad man trodde. Någonting det egentligen så var kul också från första början är att de faktiskt spelar på ledarstadion. Det var fan länge sedan man såg dem spela Svenska Cupen på den arenan.
Ja, exakt. För de brukar väl spela på Malmö IP i vanliga fall.
Ja, och det gör ju någonting med att de faktiskt får spela på hemmaplan. Men å andra sidan så kör ju de andra lagen på Bravida istället. Halmstad spelade där, alltså det var nästan varenda lag spelade där istället. Och det blir inte samma känsla när det inte är på ens egna hemmaplan.
Verkligen.
Så det var kul.
Men Öster visar för mig att det är väl det laget som är mest redo för Allsvenskan nu på förhand inför Superettan. De står på sig riktigt bra, spelar faktiskt väldigt bra fotboll. Man håller på att få ett mål i baken redan efter 3-4 minuter. Men man står upp sig rejält mot Malmö. Sen om det är att det skevar lite för Malmö eller om att det är Öster som har en riktigt bra gameplan, det vet jag inte. Men Öster och framförallt Kusu på mittfältet gör en monstermatch.
Ja, jag tyckte också det var kul att se Öster få vila med bollen. Det där är någonting som jag tycker försvinner lite i svensk fotboll nu. Och det var du inne på också tidigare med att de här lagen som kommer upp i Allsvenskan nu. Nu spelar inte Öster i Allsvenskan, men att de spelar sitt egna spel. Ja, de kanske kommer göra det. Och det är för att de spelar sitt egna spel. Att det inte är det här, ja nu slänger ju Varberg under bussen, men att det liksom går ner den här Catenaccion och liksom blir böljda av andra lagen, utan att de vilar med bollen, de är framåtlutade och de försöker göra sin egna grej. Och det tycker jag Öster gör och det fungerar för dem.
Ja, alltså visst är det så att Malmö har en del farliga chanser.
Absolut.
Men det är alldeles för få och det är för stora mellanrum mellan chanserna. Man får inget tryck, man får inget flyt. Det är extremt långsamt bolltempo hos Malmö. Och vissa spelare kommer helt enkelt inte upp i nivå. Då tänker jag framförallt Oliver Berg. Han ser inte ut att vara i matchform än. Sen i helhet, nej men det går för långsamt. Det är där det största problemet är.
Mm. Sen tycker jag också att Öster kanske borde ha utnyttjat sina chansen och göra dem farligare. För det var så här, det kändes som att de många gånger var precis där, men inte riktigt där. Adam Bergmark-Wiberg hade väl någon chans när han utmanade där, men tog lite för många touch och så vart det inte riktigt någonting. Så det var väl lite det som saknades för dem. Håller du med?
Jag förstår inte riktigt vad du menar med att de var där, men de var inte där. Du får nog klargöra lite.
Ja, men att det verkligen blev 100% målchanser, att de, liksom, de kan ta poäng här.
Du menar att de måste vara mer effektiva när de väl får chanserna?
Ja.
Okej, okay, ja. Jo, men det saknades den här skärpan, absolut. För Malmö bjöd på målchanser för Öster också. Men, ja. Det är ju, på så sätt är det ju kvalitetsskillnader. Sen tycker jag Malmö får ju alltså en drös med fasta situationer. Många farliga lägen på frisparkar, hörner en hel del. Man skapar fasta situationer. Men sen håller de alltså sån låg nivå på fasta situationer så det blir aldrig farligt. Det var återigen inte för att hacka på Oliverberg, men fruktansvärda fasta situationer.
Ja, och där är väl också en grej, för någonting man egentligen kan skydda med honom är att han har varit långtidsskadad och kanske inte har matchtempo, men fasta situationer, det borde ändå, där borde man ju ändå ha det trots en långtidsskada. Det borde inte spegla så mycket långtidsskadan, om du förstår vad jag är ute efter.
Kiese Thelin och Nanasi håller riktigt bra nivå den här matchen, tycker jag. Kiese Thelin skapar ju sina chanser som han gör på sitt egna sätt. Tar emot bollen med spelar i ryggen, vänder om och skjuter. Mycket sånt. Synd bara för hans del att den inte prasslar någon gång i nätet. Fick ju även skita av Ajda Revic i halvlek att han måste sätta den här chansen. Hur kan du missa, sa han till honom rakt i ansiktet.
Jag gillar det.
Ja, men jag gillar det också. Alltså, jag kommer ihåg förra året, var det mot AIK? Var det AIK-matchen han hackade?
Ja,
någon?
Mot Östersund.
Ja, exakt. Jag gillar att man vågar vara lite rak och ärlig, men jag vet att många inte uppskattar det. Men det är kul. Sen Nanasi var vi inne på. Det är väl han som återigen är den här spindeln i nätet och kombinerar sig till farliga chanser.
Det är han som driver upp tempot.
Ja, de få gångerna det blir det tempoökning.
Ja.
Jonsen såg ganska bra ut med boll. Han slår inte bort en passning, det gör han ju inte. Och sen ett litet frågetecken på Båtheim. Tycker inte mycket stämde kring honom den här matchen. Kanske inte skulle startat direkt.
Nej, men det där är svårt också. För samtidigt vill man kanske få igång han i matchform direkt. Istället för att träna innan, om du förstår vad jag menar. Så det blir lite svårt. Men också att de spelar med varandra är en grej. Jag hade liksom på...
Nej, det var det jag förväntade mig. Helt
ja,
klart.
Du gjorde det.
Ja.
Jag tänkte att de kanske skulle alternera varandra och inte spela med varandra.
Inte ens Malmö har råd att sätta en av dem på bänken. Nu då snackar vi dyrbänk.
Ja. Nej, det hade jag faktiskt förväntat mig, om jag ska vara ärlig, att de skulle skifta med varandra. Men ja, intressant att de kör med varandra.
Mm. Sen är ju så, de har många skador och sjukdomar. Taha Ali väcker inte ens med i truppen. Men till slut får de ju det att funka, eller funka, men de får ju med sig 3 poäng. Penja av alla sticker fram skallen på en fast situation. Och sen punkterar ju Stryge Larsen den.
Vad tycker du om hans match i övrigt?
Nej, inte imponerad i helhet. Det är inte. Han är väl också en av de här som... Det går inte undan alltså. Det gick inte undan. Men det är väl bra att han får göra en kasse. Men jag är inte imponerad. Men jag nämnde det tidigare. Men Kuso, herregud vilken spelare. Och frågan är om han får vara kvar i Öster efter det här kuppspelet. Jag har svårt att se att inget allsvenskt lag skulle vilja köpa loss honom. Ibland vart han lite övermodig. Och kanske slog bort en boll hit och dit. Men att vara så bekväm mot de svenska mästarna och sånt lugn med bollen är beundransvärt. Och killen är bara 20 år om jag kollade rätt. 21 kanske han var.
Ja, född 03 va?
Ja, så fantastiskt ut. Jätteimponerad. Och jag kommer kolla fler Östermatcher bara för att se hur han... beter sig över 3 matcher. Nu kanske han gjorde sin livsmatch, men jag kommer kolla fler matcher på Öster.
Men för de som kanske inte såg den här matchen, vad var det som stack ut med just honom?
Nej, men som jag sa, hans trygghet med bollen. Öster kunde använda honom i så konstiga situationer. Man kan spela på honom när han har 3 Malmö-spelare runt sig. Och det är, han har ingen tvekan. Han tar emot bollen. Han vrider sig ur det flera gånger. Sånt otroligt lugn. Det skriker internationell nivå på den viljan att ha bollen i knepiga situationer. Nej, men sen som jag sa, han visst, ibland spelar han bort några bollar på lite övermod. En av de gångerna ledde faktiskt till en hörna som blev 1-0. Men utan den här killen tror jag inte Öster hade lyckats behålla bollen så pass många gånger som de gjorde.
Nej, just det med att vila med bollen.
Precis. Men Malmö går segrande ur matchen och kommer väl gå segrande ur gruppen nu. Det var väl den här som skulle spöka om någon, tror jag. Nej, men i samband med Malmö-matchen så spelade BP Landskrona. För visst, vi var färdiga med Malmö-matchen, va? Det var inte så mycket mer att ta upp där.
Nej.
Nej. BP Landskrona.
Fan, Jon, när du säger det.
Ja.
Ricardo Friedrich.
Ja, det är faktiskt värt att nämna. Bra att du nämner det. Han står inte matchen. Jag är inte helt chockad, för Johan Dahlin är Johan Dahlin. Det är en sån jäkla säkerhet. Och han har inte satt sin fot fel många gånger under sin veva i Malmö.
Nej.
Men det är också en konstig grej.
Ja, och särskilt, nu tar jag ett eget perspektiv, att jag förväntade mig faktiskt att Friedrich skulle stå. I och med den tidigare relationen mellan han och Rydström då, och ja, men att man väljer att sälja Diawara och få in Friedrich, så ja, men ska man värva de verkligen en andra målvakt? För Diawara hade ju funkat som en andra målvakt också.
Ja, nej, men sen är det väl också så här, det är kanske de här matcherna Johan Dahlin får. Det är väl kanske för att ge nöjdhet, alltså den här nöjda känslan i helhet över hela säsongen, att han ändå fick matcher. Så han kanske står i kuppen, Friedrich i serien. De kanske kommer köra lite varannan. Alltså det är en situation som man också vill följa framöver.
Ja, såklart. Sen vill man ju inte byta allt för mycket heller, för det är ju också en relation med backlinje och målvakt också som måste sitta. För vi vet ju att Friedrich gillar att stå långt ut, och så att backlinjen kan stå högt och vet att man har den tryggheten där att han kommer vinna de här bollarna. Och då kanske man kan stå lite annorlunda som backlinje.
Ja, det är två olika målvaktstyper, det är det ju. Så, alltså, det är som du säger, kastar man runt med de här två, då kan det bli lite konstigt för Pontus Jansson och Cornelius. Alltså, ja, nu kommer en djupled. Är det Friedrich eller är det Dahlin som står? Hur agerar vi? Sen ska de ju vara proffsiga nog för att kunna veta den skillnaden själv. Men ja, det är lite knepigt. Nu går vi till BP.
Nu gör vi.
BP imponerade enormt på mig. Nu är det inte världens motstånd man står och möter här, men kuppen är kuppen, och förra året möttes de här lagen, och jag tror fan Landskrona vann den, va? Ja, det stämmer fan. Ja. Landskrona vann den matchen senast. Så jag var inte så här, de kommer köra över Landskrona.
Jag vill bara minnas lite kort om den matchen, var väl att Oskar Pettersson brände väl mängder med öppna mål just den matchen, va? Var det inte så? Jag tror att det var den matchen.
Jag vet att Diawara gjorde mål. Han är ju inte kvar i Landskrona, det vet jag.
Nej.
Jag har för mig att Oskar Pettersson gör mål den matchen.
Ja, det kanske jag gör, men sen hade han liksom bud på fler mål där han liksom.
Ja, men det var väl hela kuppen i helhet, men för just honom. Men skit i den, för det är den här matchen som spelar roll. Och BP totalt dominerar matchen. Man utstrålar lite så här att vi är ett bra allsvenskt lag, och ni är inte i närheten. Visst att Landskrona hade några möjligheter på omställningar och skäbla bort dem själva. Men i helhet så är det ju ett lag på plan. Och jag blev extremt imponerad av BP. Till att börja med vill jag säga så här, Pitschka, är det ersättaren till Samuel Lidsholm, för han höll nivå alltså.
Ja, vi har ju trott att det kanske skulle vara Ackerman, men imponerade han så mycket att det blir Lidsholms ersättare enligt det?
Ja, alltså han var ju den som var nere i banan och styrde och ställde spelet. Han vann bollar på mitten. Han spelade fram målet till Ackerman som var lite högre upp i banan än vad vi förväntade oss. Ackerman var ju lite så här... Han var ju mer offensiva. Det var han. Och... Nej, men Pitchka såg riktigt bra ut. Nu fick man bara se en halvlek av honom. Jag vet inte varför man bytte ut honom. Alltså grejen är att han anlände ju precis. Och det var ju lite så här, oj, han startade redan. Men jag sa till mig själv att han kommer nog spela där lite sån spel.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Mm. Och Ackerman får göra mål.
Ja, han får göra mål, men sen får han ju kliva av också. Jag har inte hört något om det. Det såg lite obehagligt ut. Han fastnar ju i gräset lite otäckt så här, att det känns som att antingen var det en fotled som gick sönder eller så var det en knäskada. Jag blev väldigt orolig när jag såg den.
Ja, han bar väl ut på bår, va?
Ja, det gjorde han.
Alltså, tänk om det skulle vara ett korsband. Ja. Vilket jävla tapp för BP, för Ackerman har väl varit... Kanske tillsammans med Christensen, BP:s absolut bästa spelare på försäsongen här.
Ja, verkligen. Faktiskt dåligt att man inte har hört något nytt om honom gällande den skadan. För jag är orolig att det kan vara en långtidsskada. Både för honom som nyligen kommit tillbaka från extremt tråkiga skador och ryckt upp sig enormt, alltså varit riktigt tongivande för BP. Skulle man åka på en till långtidsskada, då är det lite läskigt för hans fortsättning.
Nej, så han får fan krya på sig och vara tillbaka snabbt på fotbollsplanen.
Ja, nej men verkligen. Och bra att du nämnde Christiansen, för där, det känns som att han är den bättre ytterbacken i BP. Alltså, Jensen storimponerade förra året, men jag tror Christiansen kan vara snäppet värre.
Ja, nej men det tyckte jag man såg nästan direkt på försäsongen också, att den här killen är, han har någonting. Men det är som du säger, om man tyckte så här, Tim Vake, han var ju absolut bra.
Ja, ja.
Men att kunna ha båda, alltså om du säger att Alexander Jensen är den sämre av de två, men då är det ju, vilken kvalitet det är på de två då. För wingbacksen är ju nästan... Det är väldigt mycket AO i BP:s sätt att spela. Jag tycker de har väldigt mycket inflytande på deras spel. Och två med så hög kvalitet på de positionerna kommer göra mycket för BP.
Ja, ja, verkligen. Nej, men han ser bolltrygg ut. Han vill ha bollen. Han tvekar inte att dra fram i banan. Han har någon slags inventerad roll ibland. Han är en stor del av deras uppbyggnadsfas. Så ja, det ser bra ut alltså. Sen var det så att inför matchen stod Inosa som startspelare. För att sen helt plötsligt inte kunna vara med. Och jag tror att affären blev färdig med Häcken där och att han inte fick spela. Det ska ha varit en enkel fotskada och det var ingen fara alls. Men nej, han var klar för Häcken där. Det är jag rätt säker på. Han är ju i Göteborg i detta nu och verkar ju landa för 20 miljoner till Häcken.
Ja, vi kan väl säga det. Vi drar väl upp ett silly nu på måndag. Vi hoppade över här nu i veckan ju med att det har varit inte tillräckligt mycket att ta upp och att det har varit Svenska Cupen här nu. Så smäller vi upp ett på måndag.
Jag tror det kommer bakas in lite snack i det här avsnittet också.
Absolut.
I samband med vissa lag. Kan ju säga det. Grattis till Inosa. Vilket jäkla steg. Det är han 100% värd. Han kommer göra stor succé i Häcken och de har också gjort en dyr affär, men en riktigt bra affär.
Också imponerande att han väljer att flytta hem till Sverige. Vi var inne på det med avsnittet med honom också, att på något sätt svälja såltheten när man är utomlands och går hem till Sverige. Många väljer ju att stanna kvar utomlands för att man inte vill svälja stoltheten återigen och flytta hem till Sverige. Så där gjorde han rätt.
Nu tänker du på när han gick till BP då?
Ja, precis. Ja.
Yes, för att sen ta steget vidare till Häcken. Och vi alla vet att gör man det bra i ett topp 3-lag i Sverige så kommer det gå undan. Men nu vart det inte han från start. Det vart Örqvist istället som fick ta över nian-rollen.
Ja, han kan spela på många positioner, så är det ju. Det var ju... Han sa väl mer att han ville vara åtta egentligen i BP.
Det var ju det vi var inne på i avsnittet med honom, att han är ju användbar på så många platser. I Degerfors var han mer en mittback, ytterback, in i mittfältare. Nu verkar han ju bli in i mittfältare och ytteranfallare i BP. Så mångsidig, det är han. Och jag måste säga att han gör det riktigt bra i det stora hela. Han kommer in i rätt ytor och visar sig i speluppbyggnaden. Han skapar chanser. Han gör en riktigt bra nick i andra halvlek som Landskrona målvakten, som för övrigt gör en ganska bra match, gör en riktigt skön utsträckning på att peta ut den till hörna. Så det var inte fyskan för att spela nia för honom. Lite Landskrona måste vi lyfta upp. Jag tycker Rahmani i Landskrona nummer 2 gör en monstermatch. Dels i det defensiva spelet. Eller framförallt i det defensiva spelet. Jag tror han blockade 3 mål själv. Alltså på riktigt 3 mål. Så utan den killen, att han står på rätt plats och vid rätt tid, så hade det stått 6-0 till BP. Så han blev nästan... Han måste vara målvaktens bästa vän. Kadora heter han i Landskrona. De två lär jag länkat upp. Om de inte gjorde det innan så lär de gjort det efter matchen. Sen en annan intressant sak med Landskrona, det kanske är negativt i och för sig, Kofi Asare, tidigare Djurgårdsprodukt, han skapar chanser på egen hand, men han vill gärna göra det på egen hand varje gång också. Han är ju en av få offensiva hot, men han måste släppa bollen. Han blir ju utbytt sen också. Alltså, Landskrona-spelarna stod ju och skrek på honom. Kanske inte helt rätt att de gör det heller. För killen har ju farten och vill utmana och vill avsluta. Men ibland måste man släppa bollen, och vissa lägen i den här matchen skulle han verkligen ha gjort det.
Ja, och det var väl anledningen som du sa att Djurgården släppte honom, va? För att han var för egoistisk.
Ja, men det saknas ju den här spelförståelsen att när man ska göra det själv och när man alltså ska släppa den. De hade säkert gjort ett mål eller två kanske om man släppte den i vissa lägen. Jag vet inte om det är att man inte litar på lagkamraterna och deras avslutsförmåga, eller om man bara vill göra det själv helt enkelt. Men BP ger sig själva en bra förutsättning, och det blir ju matchen mot Häcken som blir en avgörande. Så... Vi tar oss vidare till Häcken i samma grupp.
Ja, Vill börja på något sätt också säga att fan, Häckens trupp ser bra ut, faktiskt. Sen är det ju inte riktigt samma Häcken. Alltså, man... Alltså, Samuel Gustafsson och Högmo kommer, alltså det kommer att visa sig att de inte är kvar. Det kommer göra skillnad för dem. Men deras trupp är fan, det låter på vissa folk som att de liksom har tippat dem nästan 7-8, men jag tror fortfarande de kommer vara med och tampas där uppe, för de, ja, men de ser ändå bra ut. Sen möter de visserligen Östersund, men Häcken är, de är rätt fina fortfarande. Mm.
Ska ju tillägga, Sonko har också lämnat. Det kommer också vara ett poängtapp.
Mm.
Men
Inosa kanske kan ta över den då.
Ja, jag tänkte säga det. Man har ju faktiskt värvat Inosa. Och vore det inte fräckt om han gjorde sin debut mot BP också?
Ja, det har jag inte ens tänkt på. Ja, det hade ju faktiskt varit något. Ja. Tänk om han gör avgörande målet och skickar ut dem. Det hade ju varit något.
Nej, men det som du säger, man har en fin trupp. Alltså offensivt, du har Lajoni, du har Chilofia, Ali Josef, du har Julius Lidberg, Hirstich,
Lindberg.
Julius Lindberg, förlåt. Hirstich, du har Inosa nu framöver. Du har inte ens nämnt Blair Turgott och Ola Kamara också. Det är en jättefin bredd där, herregud. Det är bland de bästa i serien. Och på mittfältet har du Romeo, Rygaard, Gustafsson, Abdul Rashak, Pontus Dabo. Men han som sitter och styr och ställer och drar i spakarna är borta, och det kommer märkas av i tuffare matcher.
Ja, alltså om Paco skulle göra det så pass bra att det inte märks av någon skillnad, då får man ju, ja, men då får man äta upp det, såklart. Men vi tror väl båda två att det kommer märkas av.
Alltså jag är villig att ta den skitmackan om jag försäger mig nu. Men jag tror inte Häcken kommer utmana om guld. Samuel Gustafsson-tappet kommer märkas av för mycket. Alltså alla uppspelsfaser. Vem är det som ska ta det ansvaret på det sättet som han har gjort det? Vem ska vara så trygg i den här obehagliga rollen som jag gillar att beskriva den som? Nu har inte vi gett besked vad vi kommer sitta och räkna den här säsongen, men han är ju en sån som ligger typ topp 3 garanterat i den ligan.
Mm. Sen vill jag också poängtera just det här med att absolut att de kanske inte utmanar dem guld så. Men det, jag blir lite förbannad när folk lägger dem, ja, men de är närmare 7:a än vad de är 3:a.
Ja, det är
riktigt där. Där är de ju riktigt inte, tycker jag. För det är ju fan många inne på att de är där nere och tampas. Nej, inte riktigt. Sen tycker jag inte att deras backlinje är så dålig heller längre, i och med deras nya värvningar också, med Adam Lundqvist och Sevicic. Alltså Sevicic är en dyr ny förvärv, så han ska göra skillnad. Hovland är fortsatt kvar, men det är väl kanske lite högerbacksplatsen där då. Nu när man byter ut Sandberg så är det Abdulrazak Ishak som byts in.
Alltså kommer han i närheten av sin tidigare form på den platsen, då är det inget att vara orolig över. Men jag tror i samband med att man har tappat nyckelspelare och huvudcoach, plus att de andra lagen rustar upp rätt rejält, så tror jag att det kommer bli lite nerver i kläm för Häcken.
Ja, och sen är det Linde ska in här också. Nu startade ju Abrahamsson, men han ska in i det här laget också.
Linde, ja.
Ja, men vill bara slå ett slag för att Häcken kommer inte sluta 7:a i år.
Nej, det tror inte jag heller. Men skulle inte bli chockad heller, men jag tycker en bra värdemätare blir mot BP sista matchen i gruppspelet, 2 mars. Mm.
Ja, jag sa ju faktiskt inför att BP går vidare, så att ja, jag ser väl kanske lite mot mig själv, men BP har ju faktiskt fått behålla sina tränarpar, och det är väl det som är skillnaden, tycker jag.
Men likt Häcken har ju de också tappat sin mittfältsmotor, så ja.
Mm, så är det. Där har de en likhet i alla fall.
Det handlar om vem som tacklar den situationen bäst, tycker jag.
Mm.
Yes, vidare. Mjällby Sundsvall. Det höll på att bli en liten chock för Mjällbys del.
Ja, verkligen. Men sen visade ju Mjällby att de är Mjällby. Gör 2 mål på fasta efter att de har legat under med 2-0.
Mm.
Nej, men Sundsvall stod ju upp bra. Tappat många bra spelare. Pontus Engblom.
Han vet konstanten, hur man träffar nätet.
Så är det, konstanten. Så leder faktiskt med 2-0. borta mot Mjällby. Och den räknar man väl kanske lite som en promenadseger på förhand. I och med hur Mjällby har sett ut på försäsongen. Men sen som jag sa, Mjällby. Två mål på fasta. Och sen därifrån är de inne i matchen igen och punkterade matchen. Och då är det 3-2 till Mjällby. Och de som tar 3 poäng.
Det hade ju inte gjort ont ur Hammarby perspektiv om Mjällby åkte på en plump i den matchen.
Nej, inte Västerås heller.
Nej, inte, jag tänkte säga det, och inte i Västerås ögon heller, men den kommer vi in på snart. Men jag trodde Mjällby skulle inte promenera den här matchen, men att man i alla fall skulle vinna tydligt.
Ja, jo, det håller jag verkligen med om. Det trodde jag på, absolut. Men att det skulle bli så, att det satt så långt inne, det trodde jag inte.
Nej. Sen om det är Sundsvall som imponerar, ska jag vara ärlig, så har jag sett för lite i den här matchen. För att den går i samband med en annan. Om det är Sundsvall som imponerar eller om det är Mjällby som strular, det vet jag inte.
Jo, men jag skulle säga att Sundsvall imponerar faktiskt. Men sen blir det ett wake-up call för Mjällby och de tar sig tillbaka. Så att det blir nog en fin säsong för Sundsvall i Superettan.
Mm. Det är väl de och Öster då. I samband med den här matchen så var det Hammarby-Västerås. Och herregud, Marcus Lindey som var här för bara några dagar sedan. Var du imponerad på mig? Vilken spelare han bevisar sig vara i... Faktiskt en av de tuffare matcherna som man kommer ställas mot i år. Det är Hammarby. Och som jag skrev på Instagram, han gör det med en klackspark.
Ja, han imponerade. Vi frågade ju som vi sa hur han skulle ställa sig till den här matchen. Och det gjorde han alltså kanonbra tycker jag. Mm. Och det tycker jag många i Västerås gör. Jag tycker det är inte många som är dåliga i den här matchen. Inte någon för att vara exakt nästan. Och Alavin också, nyförvärv, mål direkt.
Hyfsad träff
och är med imponerande liksom. Två nyförvärv och var så bra.
Tre, Diabaté också.
Ja, exakt. Gör också mål, är också svinbra.
Fan, det måste jag rätta oss igen. Fyra, Brattberg mål också. Alltså vilka jävla träffar på värvningarna. Otroligt.
Ja, och Brattberg var ju vi inne på att han har ju det här allsvenska rutinen som kanske inte alla i truppen har, som kan bidra med. Men med erfarenhet hur det fungerar i ligan, så att Västerås blir det nog, jag kan inte säga räkna med, för då kanske man tänker på bättre resultat än vad jag tänker, men jag tror att de är inte
tippade att åka ut nu längre, kanske, inte Jumbo i alla fall.
Nej, Jumbo-placering har man dem inte på just nu i alla fall. Sen får vi se hur det utspelar sig, om det kanske bara var en match, men det tror jag inte. De har väl inte förlorat på 40 raka matcher eller någonting sånt nu. Mm. Så att det är ett bra lag.
Fan, ska det vara jobbigt att säga att de förlorar mot Östersund och Örgryte de två sista matcherna i Superettan?
Ja, vad jobbigt. Ja, men vad fan? Ja, inte många av de sista 40. Och sen, det var någonting sånt där.
Utsikten och Trelleborg, Jönköping förlorar mot. Alltså de har 4-5 torskar på de senaste 20 matcherna jag kollar nu.
Okej, okay. Ja men fan, ta bort det.
Nej, men jag vet att Kim Hellberg sa det här i en presskonferens.
Eller hur?
Så det är han som fintar dig.
Ja, okej.
Okay. Han vill väl snygga till sitt resultat mot Västerås kanske.
Ja, nej men så här, om man kanske menar att de hade 4 förluster på 40 matcher, det är fortfarande ett bra resultat. Sen kan det ju vara fler förluster att han finktade oss totalt.
Ja, det måste han ha gjort, för det är 4 på typ 20-25 matcher.
Ja.
Men, de gör det riktigt bra. Men min stora fråga är det de som gör det extremt bra? Eller är det så att det inte funkar i Hammarby just nu?
Både och skulle jag säga.
Mm.
Det är ganska skört Hammarby. Samtidigt som att det är ihopspelat Västerås. Så det är väl en blandning av båda. Sen fick man ju prov på hur det kan se ut. Jag vet inte hur du kände där kring 1-0-målet som Hammarby gör. Bara okej, nu blir Hammarby att räkna med i år. För att sen släppa in mål och vara totalt nästan utspelade.
Så här är det, Lukas. En situation får inte mig att tänka att nu blir Hammarby en guldkandidat. Som många har tendenser att göra. Jag vet att många skriker på guld så fort Kim Hellberg skrev på papprena. För mig handlar det om att det ska vara en helhet av 90 minuter. Man ska bli bevisad att det här laget ska du räkna med. Men det var ganska tydligt att det här är någonting man har jobbat med. Det såg väldigt inövat ut. Jag tror man fick ett smakprov på vad Besara kommer ha för roll. Han kommer slå de här nyckelpassningarna som leder till målchanser. Oskar Johansson vet precis var den där bollen ska efter att Besara hittar Johansson. Det satt alltså i benmärgen på honom att den här ska in på slottet, den ska till bananen. Utan att ens veta att det är någon där, den ska bara dit. Och Mickelsen, väldigt tydligt att han ska stå där med sin bra fot. Det är ett smakprov på vad som kommer hända fler gånger den här säsongen, det tror jag.
Absolut. Sen är det ju så också reaktionerna. Det känns som att så här, vindarna i Hammarby direkt efter slutsignal var ju att allt var bedrövligt. Men så får man inte glömma bort heller riktigt att ett nytt tränarpar 2 veckor i Marbella gör ju inte att allting sitter. Det kommer ta längre tid än så. Men samtidigt måste man vara bättre än vad man är i den här matchen. Det ja, men, går inte att sticka under stolen.
Också så här, är man den här tränaren som ska vara bäst i hela Sverige enligt typ majoriteten av alla och är så upptalad, man har tagit det ansvaret och tar an den här uppgiften, då ska man samtidigt också kunna ge resultat mycket snabbare. Det är den här sekvensen plus en till i matchen som ser bra ut. Resten ser ganska, förlåt, men pissigt ut.
Jag behöver inte be om ursäkt för det stämmer ju. Alltså, ja. Så är det ju. Sen ska vi absolut inte ta någonting från Västerås. Det ska vara i bakhuvudet. Men jag håller med dig. Man måste vara bättre än vad man är i dagsläget. Så de har mycket att jobba på. Sen får ju också supportrar vara lite smartare. Att så här, den uttalade målsättningen är ju att man ska vara med och slåss om topp 3. Så att måla upp det här guld blir ju liksom att man höjer förväntningarna på andra supportrar. Vilket gör att det blir ju farligt till slut. För att man målar väl upp ett scenario nu att man ska bygga här och att det blir så starka reaktioner efter en match, det är väl lite överdrivet.
Nej, men jag kan också förstå, för det som frustrerade mig mest, och då vill jag ingenting annat än att Västerås ska vinna matchen, men om jag hade varit Hammarbyare och sett den här matchen, det som hade irriterat mig mest är att karaktären finns inte ens. Alltså en sak att spelet inte sitter, men karaktären på spelarna, det var ingen som gick in i en närkamp, det var ingen som sprang den här onödiga löpningen. Alltså det saknas vilja. Alltså Erabi, Jokanovic, Tecki, Simon Strand såg inte ens ut som Simon Strand ibland. Pinas, jag tror inte ens han gick in i en närkamp. Han höll 2 meters avstånd. Jag vet inte om han tror att det är en pandemi just nu, att man ska ha en armlängd ifrån. Alltså, Vagic Fenger, det är passivt. Alltså, det är det som saknas, framförallt.
Nej, men jag kan hålla med. Det kändes lite som att... ja, men Västerås var ju bättre på... Vad ska man kalla det?
Nej, men de vann alla de här slumpartade duellerna. Alltså, de vann alla 50-50s.
Ja, men verkligen. Alltså, också det här när man ska spela sig ur från... från straffområdet. Man låste aldrig fast bollen på offensiv planhalva och kunde liksom bygga.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag därifrån utan att den fastnade ofta uppe på Västerås backlinje. Och sen som vi var inne på, de här gångerna när det funkade, ett av dem ledde till mål och ett av dem ledde till ett friläge som Pinas skjuter. Alltså ibland såg det ut så, men väldigt ofta var det osynkat som satan och Västerås kunde bara kliva över Hammarby många gånger.
Ja.
Och många gånger av dem var på just Irabi när man spelade upp den på honom, så vart han ju också uppkäkad 9 av 10 gånger.
Ja, han fick ett smakprov på hur det är att möta en mittback som har fysiska egenskaper över svensk fotboll. En Subvia heter han, va?
Uff, jag är så dålig på hans uttal av namn faktiskt.
En Savio, förlåt. Alltså, den killens fysik i alla fall. Om inte allting stämmer hos den killen spelmässigt, så fysiken är över det vanliga. Och det är det här jag blir lite så här, när Gerci säger att Erabi kommer starta i en topp 3-serie, eller vad är det han säger, topp 5 kanske det är. Mm. Han kommer starta i sådana lag. Det är här det kliar lite i huvudet på mig så här. Nej, det är mycket mer fysiskt. Alltså hans fysik här i vanligtvis är väldigt bra mot svenska mittbackar. Men nu fick han känna på den här tuffheten. Då var det inte lika lätt.
Nej, jag håller med. Vi kan ju kalla han Fredrik.
Ja, Fredrik.
Jag tror alla vet vem vi pratar om.
Ni får gärna lära oss. Alltså, han var fantastisk.
Ja, sen Alex Douglas var ju också riktigt bra. Han hade ju jobbat många gånger också.
Verkligen.
Västerås går en väldigt, som vi sa, fin säsong till mötes, tror jag. De får bara inte tappa Åslund här, bland annat, med mera. Det blir ju så när man har tappat Daniel Rask, när man visserligen ersatt honom med Lindey. Men om man börjar ta bort de här grundstenarna var efter sig hela tiden, så är alla borta helt plötsligt. Och då är det ett helt nytt lag som... Ja, men ingen av dem som man byggde den här Västerås-grunden med kvar. Så att det blir nog viktigt för dem att behålla honom där.
Ja, Linde har vi hyllat. Åslund var väl matchens jätte kanske. Om inte Simon Johansson, där har du ju en stöttepelare om något. Vilket ansvar han tog på en ytterposition.
Ja, men det är väl kanske Västerås största spelare. Och nej, han gjorde ju ingen av de besvikna som håller på Västerås.
Nej, men ja, det är ju irriterande när spelet inte stämmer. Men jag är fortfarande så här, de här 50-50s, alltså Västerås kunde ju ibland bara så här spela sig ur de här konstiga situationerna. Man hade tid, man var bekväma. De gjorde det enkelt för Västerås. Sen kan vi väl ta den här situationen när Erabi går av planen i ett underläge.
Ja, det är dåligt.
Det är fruktansvärt.
Ja, man förstår ju att han är besviken på sig själv och att han har gjort en dålig insats, men smartare än så måste man vara.
Men är det att han är besviken på sig själv eller är han missnöjd att han blir utbytt? Jag vet inte, jag får lite den känslan.
Det var väl mer att han var missnöjd på sig själv.
Okej.
Och det är fortfarande inte, alltså det är bara oerhört dumt, och särskilt i den första tävlingsmatchen för året, att sätta liksom den direkt. Det blir ju någonting man alltid kommer ha liksom i bakhuvudet på något sätt. Det är någonting som, det där ligger ju liksom i farozonen framöver. Att sånt där kan fan ske. Men om det fortsätter gå ut för.
Med all rätt har man ju hyllat Djukanovic och Erabi, men tycker att det har blivit för mycket, att man har byggt upp ett ego hos de här spelarna, att de känner sig nästan lite större än resten av de andra på plan, att jag är stjärnan. Alltså, fattar du vad jag menar?
Ja, jag förstår.
Har man pratat upp det för mycket? Det är två unga spelare, de har fått lite för mycket. Ja, jag vet inte vad jag ska säga.
Jag förstår vad du menar. Jag tycker att kanske att de har fått det kanske är hur de hanterar på det sättet, för att jag förstår ju var det kommer ifrån. Men hur de hanterar det är väl det som är frågetecknet kring det. Så jag förstår vad du menar. Men sen får man ju ge det lite tid också. Säg att det skulle bli bra sen, så är det ju inte någonting man pratar om längre. Men det är absolut ett stort liksom... det är en stor farozon. För att det kan gå snabbt utför. Det kan det ju göra. Sen får man ju förhoppningsvis inte hamna där bara.
Och fortsättning i gruppspelet. En förlust i första matchen i cupen brukar resultera att man inte går vidare. Vad tror du?
Nej, men jag var inne på att Västerås var utmanarna. Det tror jag fortfarande. Jag såg att Mjällby var oddsfavorit att gå vidare från gruppen. Det tror jag inte. Jag tror att Hammarby var tvåa och Västerås var trea faktiskt. Det tycker jag inte. Jag tycker nog Västerås är etta, Hammarby två och Mjällby trea, tror jag. För att Mjällby har ju hemma nu mot Västerås, och Västerås, de spelar på gångsgräs där ju.
Flagga för Sundsvall också.
Ja, flagga för Sundsvall. Det blir ingen lätt match, kan jag ju säga. Nej, men Mjällby måste ju, om Hammarby ska vinna, måste ju Mjällby vinna mot Västerås.
Mm.
Och sen vinner Hammarby mot Mjällby, och sen är det målskillnad som spelar roll. Det är ju det, vinner Västerås. Sen ska man inte räkna ut Sundsvall, men jag tror att Västerås kommer nog spöa Sundsvall. Med tanke på hur de såg ut.
Men vinner Västerås mot Mjällby så är det ju klart.
Det skulle jag nog säga, för ja. Jag har svårt att säga att de tappar mot Sundsvall.
Mm. Yes, vidare. Degerfors är över Örgryt med 5-0. Får vi smakprov på att Degerfors håller hög klass i Superettan?
Ja, får se om de studsar tillbaka direkt. För vi är väl vana här i svensk fotboll med att det brukar inte vara så lätt att gå ner till Superettan och gå upp. Men sen var ju Örgryt väldigt nära på åka ur också, ska man väl ha i bakhuvudet.
Mm. Botten mot toppen helt enkelt.
Ja. Nej, men stabil insats av Degerfors. Såklart 5-0 säger väl allt. Och det är väl de spelarna där Lindgren och Bosejen visar ju vägen. Också med Fisic och Holmén.
Holmén tidigare Örgryte spelare också.
Mm. Nej, men så det är en bra match av Degerfors.
Mm. Och i samma grupp är det ju Elfsborg Guys. Elfsborg går vinnande ur den kampen. Det kommer bli en rysare mellan Degerfors och Elfsborg igen.
Ja, det kommer bli en liten kuriosa där mellan dem.
Ja.
Men fan, rolig första halvlek. Det svängde och det var mycket känslor. Jag tyckte de två som stack ut i första halvlek för mig var Baldersson. Han var riktigt bra. Och så var det Haron Ibrahim från Guys. De två var riktigt bra. Och sen sätter jag fan ett varningsflagg för Hedlund. Jag tycker fortfarande inte han har riktigt kommit upp i den nivån som han har förväntat sig. Han är fortfarande lite och trampar i samma vatten. Han kommer inte ut och blir den spelaren man förväntar sig att vara.
Så dominant som han ska vara.
Eller hur? Ja, så. Alltså, jag tycker Gottfried Rapp erbjöd lite mer än vad han gjorde. Sen har man ju såklart höga förväntningar på Hedlund också, men...
Nej, han måste... Sen också den här stora frågan, vad händer med Sinelli egentligen?
Ja, det har tagit lite väl lång tid, va?
Det är tyst nu.
Ja, sen vart jag förvånad att Kasem inte heller får spela. Han väntar man väl också på att han ska ta stora kliv. För han visade väldigt många stunder förra året hur bra han kan vara. Så att han ska få kontinuerlig speltid och spela där han ska spela, så... Ja, men han har ju en otrolig potential, så jag tycker han borde få spela mer.
Mm. Cooper Love spelar mot sitt lag också, utlånad från Elfsborg.
Ja, och den där grejen kräks man ju fortfarande på, att man får spela mot sitt lag. Ja, men det är så konstigt egentligen.
Ja.
Som tur är hamnade han väl aldrig riktigt i sån situation, men säg att han skulle få avgöra i slutet nu. Vi såg ju förresten Bayer Leverkusen mot Bayern München när Stanisic utlånad från Bayern München till Bayer Leverkusen, och i en seriefinal så gör han målet.
Ja, exakt.
Nej,
då är det nog många Bayern-supporter som är arga.
Ja, verkligen. Ja, men det är så dåligt egentligen. Nej, men stabil och ändå Elfsborg. De spelar egentligen på samma sätt som de gjorde förra året. Det är inte stor skillnad på dem. Mm. Baidu missar straff. Men hämta tillbaka, står för en fin assist i slutet. Så, ja. Nej, men bra insats av Elfsborg faktiskt. Mm. Och ändå bra gjort av Gais också. Ibrahim, ja, kommer bli att räkna med.
Ja. Halmstad Helsingborg spelade, och det var en ganska jämn tillställning.
Ja, på Bravida Arena dessutom. Jag har några noteringar för matchen, och det är väl främst spelarinsatser. Jag tycker Nahim Ahmed fortsätter leverera mål.
Jag är faktiskt chockerad att det inte har kommit upp någonting kring hans namn.
Ja, han är fin. Han är jävligt bra.
Ja, men att inget lag är där och rycker.
Nej, jag tror att många lag hade kunnat nyttja honom.
Ja.
Så att, nej, men det blir oerhört viktigt för Halmstad att behålla honom nu, särskilt när man har tappat. Ja, men det vi alltid har varit inne på med Kasper Karlsson, Ahlstrand och Malcolm. Och, nej, men då behöver man Nahir Mohamed som kan skjuta till dem poäng på det här sättet som man gör ändå. Men sen tycker jag han Birnir Ingason var ganska bra. Och det är väl kanske han som ska vara ersättaren till Ahlstrand. Den spelartypen. Fin med bollen. Han slår ju assisten till Nahim också. Efter att han står där ute, gör lite överstegare, slår in bollen till honom som smäller in den på ett. Så att han är väl nog den tilltänkta ersättaren där. Som alla frågar sig till vem som ska vara. Så är det han. Och slutligen vill jag bara nämna Tim Rönning. Jag tycker han gör en kanonmatch. Nu släpper han visserligen in 2 mål, men jag tycker det ligger lite mer på försvaret för att de får skjuta från nära håll in i boxen. Så det låg nog lite mer på försvararna. Men den där trippelräddningen han gör i slutet är ju direkt avgörande, för Alamari gör väl frisparksmål bara några minuter efter det. Så att Tim Rönning, riktigt bra.
Kul att se honom på plan igen.
Ja.
I samma grupp spelar Värnamo och Trelleborg. Där Trelleborg står bra emot fram tills att man blir en man mindre på plan. På ett ganska onödigt sätt, men kanske lite billigt. Det går att ta de diskussionerna. Tråkigt bara att det blir 10 mot 11. Men Värnamo utnyttjar det och till slut gör man hål på Trelleborg. Och det är John Bosco Kalou.
Ja, han fortsätter leverera på försäsongen. Och, efter det där röda kortet var det bara bombardering på Trelleborgs mål. Jag tyckte, som du sa också, att de hade någonting att säga till om innan det röda kortet. Men fy fan vad korkat egentligen att bjuda på den. Mm. För absolut att man kan ha en diskussion kring det röda kortet. Men att ens bjuda på eller möjligheten att dela ut ett rött kort från första början är ju otroligt dumt.
Sånt har man inte råd med som det mindre laget.
Nej, verkligen inte. Och Värnamo tog ju den chansen och bombarderade ju Trelleborg efter det.
Ja. Ser inte lika flitigt ut som det gjorde förra säsongen, men det gör det ju inte för något lag just nu. Men John Bosco är ju en sån här spelare som kommer... Jag tror han kommer hänga en och annan strut den här säsongen.
Vi fortsätter flagga för honom.
Ja, det var ju inte på ett vackert sätt han gör målet, men det är just sådana mål som man värderar högt på sådana spelare.
Nej, men både han och Kotto hade ju några riktiga lägen där innan målet också. Bombaren i ribban och sådär. Så att, nej, de, eller framförallt han då, erbjuder ju mycket alltså, till deras anfallsspel.
Sen kommer ju Bustos in, fixar en straff och tar hand om den själv och lägger in den kyligt 2-0.
Mm.
Senare samma dag kör Kalmar mot Gävle. Man vinner ganska tydligt, gör man. Trenskov gör 2 baljer.
Mm. Ja, han fortsätter imponera. Jag tyckte man fick se mycket av honom förra säsongen och han fortsätter visa att det där är en bra fotbollsspelare. Så att det är väl det man tar med sig från den matchen, och att Kalmar ser som helhet bra ut. Sen ska man ju slå Gävle också, ja, men de är bra.
Jag är lite fundersam kring Kalmar och deras lag än så länge. Nu fick ju inte Dino hoppa in, va? Nu måste jag tänka om han var inne. Jo, han hoppade in hoppade i slutet.
Mm.
Ja. Jag vill se en liten... det kommer nog nästa match, en tydligare nia. Man saknar det lite, tycker jag. Jag tror de kommer att ha svårare i år i alla fall.
Mm. Men jag tror de kommer bli ruggiga på försäsongen.
Svenska cupen?
Försäsongen
är över.
Ja, jo, exakt. Men Svenska cupen då.
Ja.
Jag tror att de går vidare återigen. I och med att de har hemmaplan här mot AIK. Så tror jag att de kommer vara det starkare laget mellan de två. Sen tycker jag AIK gör en bra match mot Örebro. Inte övertygande så, men ändå bra. En bra insats, stabil.
Ja, men precis. Vi kan kliva över på AIK-matchen, för den la vi mer fokus på. De gör helt okej. Okay. Jag tycker en okej match. Inledningsvis har man det svårt. Örebro får göra 1-0. Kalle Holmberg på ett otroligt vackert sätt.
Mm.
Nej, men det går lite för långsamt. Det hänger lite för mycket på individuella prestationer. Men är helt klart ett steg i rätt riktning. 1-0 är ju Pittas som gör det på ett sånt här måltjuvsätt. Ja, han behöver 1-1, inte så mycket. 1-1, förlåt. Gör så Pittas på, ja, men på det sättet man förväntar sig att han ska göra det.
Mm. Jag tycker AIK bjöd där, som du sa i början, på det sättet som Kalle Holmberg gör mål på lite för ofta. För att det vart ändå farligt många gånger. Jag tycker Backman snubblar till det lite för många gånger när de kommer just de lägena. Men de där, alltså Örebro hade ju chanser att utnyttja AIK på. Och det lyckas ju, de lyckas ju göra 1-0 där. Men skulle de ha vunnit den här matchen så borde de ha gjort ett till vid det tillfälle där de får det första halvlek där.
Ja. Sen gör man ju 2-1 på ett otroligt vackert sätt, och det är det här jag tror att de kommer vara, man kommer få precis som Bayern så kommer man få mer smakprov på såna här grejer. Celina och Ayari är ju de här kreativa nycklarna i det offensiva spelet. Han gör ju otroligt fint där, Celina, när han chippar en till Ayari som kombinerar med Modesto som gör 2-1.
Ja, oerhört vackert fotbollsmål. Och sen får ju faktiskt Omar Faraj ta straff också. Han kanske behöver det självförtroendet att få göra ett mål. Men vad tycker du om Ellingsens insats? Det var väl första gången man fick se honom i tävlingssammanhang. Så.
Ja, inte övertygande än. Det är hans första match, som du säger. Man ser att det är en bra passningsfot. Jag tyckte inte man fick se alldeles så mycket av honom. Så det är svårt att dra en... Jag kan inte kassa han över bron direkt, och jag kan inte tokhylla han.
Nej, men där får vi se och vänta. Men,
Men något som måste in är ju en vänsterback.
Ja, och det kanske blir klart till när vi släpper vårt sillavsnitt. Det får vi se, men det ryktas ju om Adam Andersson där.
Ja, det vore fantastiskt.
Och sen måste jag fråga Diawara.
Ja, faktiskt.
Bänkad.
Han går från Malmös bänk till AIKs bänk. Nej, jag vet inte. Alltså, Nordfelt gör ju inte dåligt den här matchen. Är det så att han är en uttalad andra målvakt, då tycker jag det är väldigt konstigt av honom att ta det steget.
Ja, nej, jag håller ju med. Sen kanske det, om vi använder samma retorik som vi gjorde med Malmö där, att man ger lite mer smak till Nordfelt genom att ställa honom här i kuppen nu för att sen spela Diawara senare in i säsongen.
Mm. Fast ja, i det här fallet tycker jag det är konstigare i så fall. Om det är så att
jag håller med.
In Diawara. Nej, men så målvaktsfrågan är en intressant grej att följa. Jag trodde faktiskt att Diawara skulle stå. Men Nordfelt har väl ryckt upp sig med konkurrens. Omgång 1:s kanske mest chockerande resultat är Nordic United Göteborg, och det behöll på att bli en riktig fiasko för Göteborg, men man lyckas rädda det på tillägg.
Ja, och sen är väl inte chockerande att Göteborg vinner, utan att på sättet de vinner. Och jag vet knappt än idag vad som hände i den matchen, i och med att Nordic går upp med 2-0. Och man kände att, fan, ska de snubbla till det redan nu? Men sen lyckas de göra 2-2. Nordic gör 3-2. Och sen lyckas ju Göteborg vända det på slutminuterna där på övertid. Göra 3-3 och sen avgörande straffen till 4-3 då.
Man hinner få två straffar, man hinner, alltså, de här tilläggsminuterna.
Ja, det var så mycket som hände.
Ja, de här sista minuterna i matchen kändes enormt långa. Jag kan inte ens tänka mig hur långa de var för Nordic.
Ja, nej, det måste vara, det känns som att man spelade den här matchen i flera timmar om man var Nordic-spelare. Mm. Men fan, Mucholli får ju sätta avgörandet efter att ha bränt en straff, och det är verkligen en varannan straffs skytte där. För ena sekunden chippar han den mot Brommapojkarna, och så bränner han den i avgörande matchen mot Varberg, sätter den kyligt mot Hammarby, bränner här och sätter den kyligt återigen i sista minuten här nu mot Nordic. Så oerhört konstigt straffskytt, skulle jag säga.
Ja, man börjar ju undra hur det ser ut bakom honom om alla andra är värdelösa på straffar. För någon gång måste det ske att man känner så här, nu är du inte riktigt där alltså.
Men det är också att han svarar ju alltid upp sina. Varje gång han har bränt en straff i ett avgörande läge så svarar han upp med det.
Mm. Ja, nej, det höll på att ställa till det med bra räddning där från Melker Michel i mål på i Nordic.
Ja, det är en bra match ändå.
Ja, och Swede också. Han ser riktigt bra ut.
Ja, men tänk om Metrolli hade bränt straffen där i slutet.
Ja,
vilket liv det hade varit.
Ja, jäklar. Jag satt ju och hejade på Nordic, det måste jag ju ändå vara ärlig att säga.
Ja, det var nog... Det är ju fan... Ja. Ja, det är svårt. Men jag är inte jättesvag för Nordic heller.
Nej, men de är ju samma inte. Grupp som Djurgården. Och det hade varit ett fantastiskt resultat. Men nu gick Göteborg vinnande ur matchen. Man får väl ta sista minuterna som en styrka. Att man lyckas forcera till sig en vinst.
Mm. Ja, men oerhört. Alltså, jag vet inte vad Nordic håller på med i slutet också samtidigt. Dels liksom försvarsspelet där i slutet att inte stänga igen för den där poängen hade ju kunnat göra skillnad. Nu känns det som gott som dött för dem. Kanske det var på förhand oavsett, men en poäng i alla fall mot Göteborg, det är ju någonting. Och sen tveksam straff, va?
Ja, jag tycker det var tveksam alltså. Det finns några riktigt tveksamma straffar den här omgången. Norrköping Brage.
Ja.
1-1.
Lilla minifiaskot för Norrköping.
Ja.
Ja, det osar ju inte gott i och med att Sirius vinner mot Utsikten också. För att, är det så att Sirius sen vinner mot Brage så räcker det ju med att de kryssar mot Norrköping så att de har ett ja men en fall, vad säger man?
De har ett bra utfallsläge.
Precis. Så det var väldigt snöpligt av Norrköping att tappa den där 1-0-ledningen. Och det är såklart Kristoffer Nyman gör det. Slutar aldrig göra mål. Kristoffer Nyman är alltid Kristoffer Nyman.
Hur glad tror du Daniel Stensson blev när brorsan slog Norrköping?
Jag tror han blev oerhört glad. Jag tänkte på det där också. Det kommer bli kul. Jag hoppas Daniel Stensson är tillbaka till matchen mot Brage. Så han får möta brorsan.
Ja, det hade varit jävligt kul att se faktiskt. Ja, nej, ja, det vore riktigt kul.
Jakob Stensson och Daniel Stensson. De har ju Tom och John emellan namn, va? Vem är vem nu igen? Jag kommer inte ihåg.
Var det inte Daniel som hette Tom John? Jag tror han hette Tom John.
Nej, Daniel hette Tom och sen hette Jakob John.
Ja, okej. Ja, nej men det...
Jag kommer inte... Fan, jag kommer inte ihåg. Ah, skitsa, vi ska inte fastna i deras mellannamn.
Nej. Det hade varit en kul duell i alla fall att se.
Ja, verkligen. Så den
nej, men alltså Norrköping. Tråkig start för Alm. De behöver ju verkligen lite positivitet.
Ja, sen är det ju inte kört för dem än heller. Men det är väl klart att... Nej, det var nog inte riktigt det man hade räknat med. Och det är ju som vi var inne på att samtidigt som att Sirius tar ju en planenlig seger mot Utsikten. Trots att ganska sargade elva för dem. Vi har ju varit inne på det spelartapp med Tashreek, De Camps, Abou Ali. Sen saknar de ju Daniel Stensson just då och sen Noel Milleskog på det också. Så att någorlunda sargat lag.
Ja, nej men jag tycker också att det är en bra vinst de gör med tanke på speltapp och otillgängliga spelare. Så även de gör det de ska göra och tar 3 poäng i den här matchen.
Sen var vi inne där lite också med Brage, att de är ju ändå ett vant svenska kuppenlag får man väl ändå säga. Det känns som att de är med år efter år eftersom att de alltid hyserar i Superettan. Så de är ju vana med att spela de här typen av matcherna. Och Norrköping med ny tränare som vi sa, nykomponerat mittfält nu när Lushaku ska in och sådär. Så att de har lite att gnugga på där också samtidigt. Så att... Ja, helt jävla orimligt var det väl kanske inte, trots att Norrköping ändå ska vinna.
Nej, men en sak Sirius kan glädja sig av är att två nyckelspelarna från förra säsongen, Melke Heier och Joakim Persson, gör varsitt mål och stänger matchen. Yes, sista matchen. Djurgården-Skövde. Efter att ha sett alla matcher och inför den här, att det stämmer inte för de flesta. Det kan bli lite konstiga resultat. så var man ju lite så här, tänk om man inte går vinnande ur den här matchen. Det hade man nästan inte klarat av i det här laget. Men Djurgården gör ju inget fel i matchen och vinner tydligt.
Ja, nu skulle nästan, det var ju närmare 8-0 än vad det var 2-1 nästan.
Ja, exakt. Hymmet får göra mål ganska direkt i matchen. Skulle kunna ha gjort 3. Han ser otroligt nyttig ut. Han skapar sig otroligt bra ytor. Jag tycker att han gör det på eget bruk. Att det är han som skapar de här ytorna.
Och absolut.
Gör sig väldigt tillgänglig till medspelarna.
Och det är ju något som har saknats.
Det är något som har saknats.
Just den egenskapen där.
Det blir ju ganska tydligt när han byts ut att helt plötsligt är nian helt osynlig.
Ja, nej men där är också, där får vi båda två slås för bröstet ändå.
Ja, herregud.
Och att vi kanske har lite rätt till att säga vad vi tänker och tycker. För att många var väldigt skeptiska till Hymmet, men vi har ju varit inne på att det här är en jättebra värvning av Djurgården.
Ja, precis.
Har det inte gått så lång tid.
Jag har haft
men det man ser är att han är riktigt bra.
Ja, precis. Jag har ju haft en förkärlek till den här killen. Jag har gillat honom tidigare år i Allsvenskan och blev väldigt imponerad av Kalmar när de plockade in han. Och blev överlycklig när Djurgården värvade honom.
Ja, det är väl bara att gå tillbaka till om man bryr sig ens. Men de här inledande omgångarna av Allsvenskan så var vi ju inne på det med Hymmet och Kalmar. Så varför var inte andra lag där och plockade?
Ja, exakt. Att de större lagen måste ju vara där.
Så jag minns det surret. När det hände, när han gick till Kalmar.
Och jag tycker han bevisar sig här. Jag tycker han och Bergvall har en väldigt fin connection. Båda gillar att spela den typen av fotbollen. Båda har fina fötter. Ja, de hittar varandra på målet, gör de, om jag minns rätt nu. Jag tror det är han. Jo, men det är Bergvall som spelar fram Hymmet. Jag gillar vad jag ser där. Bergvall ser ju otroligt bra ut den här matchen. Alltså det var ju såhär, Skövdespelarna kunde bara stoppa honom på ett sätt och det var att riva ner han.
Ja, också lite imponerande att man kan göra så efter den här vintern som man har gått igenom med alla flyktrykten, att liksom när han väl är på en fotbollsplan då spelar han fotboll
och fötterna talar sitt språk.
Ja, men lite så att det har liksom inte påverkat honom, och det är väl någonting som är imponerande faktiskt, för att det är en väldigt ovanlig sits, och det är inte, jag tror att många hade kunnat få fel tankar. Liksom. Jag är klar för ett Premier League-lag, men nu ska jag möta Skövde hemma här. Men att gå in och vara så bra, det är ändå imponerande, det måste jag säga.
Sen planens gigant är ju Samuel Lidsholm.
Herregud, han kommer bli Djurgårdens bästa spelare i år.
Herregud, vilket tillslag han har i passningsspelet. Bara att han får bollen och slår vidare den i plan gör att han ökar tempot på matchen. Han kan liksom markera med en stenhård pass ut på kanten att nu får du ta bollen och alltså, faktiskt göra något.
Jag håller med.
Sen har han några skott som målvakten inte ens vet hur han ska agera. Alltså, han vågar inte göra med händerna utan han sätter bröstet emot skotten. Det är något med hans tillslag. Det är så jävla vasst och wobbligt på något sätt. Så... Målvakten liksom måste agera med bröstkorgen.
Ja, nej men hans skott är ju precis så där. Han var väl typ känd i, var det i BP Division 1? Där han gjorde extremt sådana mål när han driver in och skjuter och den wobblar som in i helvete egentligen.
Ja, han kommer göra några poäng och han kommer spela samtliga minuter i Djurgården. Jag har så svårt att se dem byta ut honom. Mittbacksparet ser fläckfritt ut. Det var en tuff kväll för nian i Skövde.
Finns det några frågetecken kring den här matchen?
Ja, inte bara den här matchen utan fler. Men dels är det ju Haris Radetinac är vänsterback. Men den kommer ju lösa sig rätt snart. Alltså Samuel Dahl hoppar in i matchen så han kommer förmodligen starta nästa. Men det absolut stora frågetecknet är högerkanten. Dels Fallenius har inte kommit upp i de nivåerna som han avslutade säsongen på. Jag tycker det är tråkigt för det finns otroligt mycket fotboll i honom. Jag vet inte, drivet är ju där, men det känns som att självförtroendet kanske inte riktigt är där. det finns tendenser, men det är alldeles för få och för sällan. Sen gör han ju jobbet och så, men ja, ja, ska man utmana om guld så håller inte det här än så länge. Mm. Men jag tror faktiskt att Fallenius matchande tar stryk av att han spelar med Piotr Johansson. Jag tycker Piotr Johansson ibland är han en fara. Han kan slå in indianer mitt på mitt plan. Han vågar väldigt sällan kliva framåt i banan. 9 av 10 gånger spelar han hem den. Överlappningarna, de kommer ibland. Men det är nästan så att man inte vill spela honom för att det blir ändå ingen fara av det. Han vågar aldrig slå ett inlägg. Han ser nästan ovän ut med bollen i vissa tillfällen. Det ryktas om en ny mittback, eller om en ny högerback. Peter Terkildsen, en dansk ytterback som på pappret ser otroligt bra ut med, var det 29 poäng på 105 matcher?
Minns inte.
Nej, jag för mig att det var det, och det betyder att det är en mål eller assist var tredje match, vilket är helt galet för en högerback. Och är det så att han är den här kvalitetsspelaren som det verkar, så tror jag att en sån kille kan faktiskt höja Fallenius till nya nivåer. Så nödvändigtvis behöver man inte värva en ytter för att få den positionen starkare. Utan får man ett nytt vapen på högerbacken så kan Fallenius bli en bättre spelare.
Det är en bra poäng. Det är en bra... Jag tycker det låter faktiskt vettigt när du målar upp det sådär.
Mm.
Det är inte alltid lätt att tänka på det sättet heller. Behövs på en annan position.
Nej, men precis. Det blir som två nyförvärv fast det är bara en spelare som kommer in.
Mm. Sen ytterligare frågetecken jag tänkte på också är att Malcolm inte startar.
Ja, det tycker jag faktiskt är tråkigt alltså.
Och sen, vart ska Albin Ekdal in här?
Ja, det är ju ett bra frågetecken i och för sig. Men, om vi börjar med Malcolm så är det väl så att Vidal kommer stå fram tills han blir såld. Sen är ju frågan om han blir det. Alltså, jag vet inte vad Djurgården vill ha för belopp för Jakob Fidel Zetterström, vad man har lagt ribban och om det matchar med tanke på hur han ser ut just nu. Nu gör han ju inte bort sig den här matchen, absolut inte. Men det är någonting med Malcolm som ger spelarna runt om han ett annat lugn. Han utstrålar så mycket proffsigare. Jag kommer ihåg avsnittet med William Eskelinen. Han sa det att det syns rätt tydligt på en målvakts rörelsemönster och hans pondus att det här är en bra målvakt. Och Malcolm har någonting annat där än Vidal.
Ja, jag håller verkligen med.
Mm. Vad var det mer? Vart Albin Ekdal skrev på det här mittfältet? Ja. Ja, nu ryktas ju Åslund också in här. Fan vad svårt det blir. Det blir ju mellan han och Schiller. Alltså det är ju de två som kommer slåss om samma plats.
Ja.
Och det är ju två spelare som har... det är två spelare som kan vara borta var och varannan match. Så jag är inte riktigt orolig där. Det är väl att de kompletterar varandra.
Mm.
Men det blir den platsen.
Mm.
Sen ska vi väl tillägga så att Agden Benro också riktas ganska starkt in nu till det här laget också. Och där är ju också ett stort frågetecken. Är det att han ska bänka Hymmet då? Eller är det att Felix Wab försvinner från en kant och Agden Benro eller Hymmet utnyttjas på de platserna? Men återigen, det är ett positivt frågetecken.
Så är det. Ja, men det håller jag med om. Det är bra spelare som trycks in. Men kan det ju vara någon plan om att Hymmet kanske får gå ner på 10. För han värvades väl som 10 till Kalmar. Så att det kanske är där man vill spela honom när Bergvall försvinner.
Kan absolut se honom spela där. Allt beror ju på om så här, Åslund dyker in. Agden Benro. Alltså alla dessa namn. Mm. Skulle de ansluta, då blir det lite svårt att pussla ihop det här pusslet. Men lyxproblem.
Mm.
Så här, om vi får leka med tanken att Agden Benro går till Djurgården. Vad tror du om den värvningen?
Jag tror att den är bra. Utan att veta, vi har ju pratat ganska mycket om den här killen utanför podden. Den enda liksom frågan är ju liksom, jag har inte koll på den kinesiska ligan och sådär. Men han har ju bra siffror och sen kvaliteten på ligan, det vet man inte. Men med tanke på det han har gjort med Allsvenskan tidigare så ska han ju vara bra. Mm. Och som sagt, det enda frågetecknet är ju kvalitet på den kinesiska ligan och vad han kommer in för, mer för mentalitet.
Mm. Han är ju bara 28 år. Så det är
ja, ändå... där är ju liksom, det är också ett...
Det är en spännande ålder.
Ja, exakt. Det är ju inte att det kommer hem en 34-åring. Mm. 28 är ändå en bra ålder. Det är ju där man ska pika. Ja.
Nej, men så ett steg i rätt riktning för Djurgården, trots att Skövde kanske inte är det starkaste laget, men absolut i rätt riktning. Och det ska bli spännande att se nästa match mot Nordic borta i Södertälje, om vi också åker på någon spökmatch där.
Ja, och det var ju egentligen alla matcher förutom Luleå-Varberg då, som vi, ingen av oss egentligen såg. Men Varberg vann med 4-0 mot dem och det var väl egentligen väntat.
Ja, nej, vi tänker inte gå in på matcher där vi verkligen har noll information själva. Alltså,
nej.
Man kan väl gå och läsa om matchen, men det är inte vad vi har sett och tyckt.
Nej, så är det. Men vi konstaterar 4-0-seger Varberg.
Mm. Och med det så knyter vi ihop den här säcken och avslutar det här avsnittet. Vi håller på att jobba in fler gästavsnitt, så håll er uppdaterade.
Gör det, och kommentera som sagt i chattrutan där nere på tips om gäster, vilka ni tycker att vi ska ta in. Och så får ni ha det så bra.
Ha det bra allesammans.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.